Det här är Mörvel Marco.
Hala löv, sandade gångbanor, mörkt och blött. Ingen höjdare på rullskidor. Tyngsta tiden på året när drömmar om första snön och skidspår driver skidåkaren i Stockholm till vansinnets brant. Galenskapet späs på med de första bilderna i sociala medier från episka snövidder i fjällvärlden. Som ett brev på posten och de desperata känslorna kommer det årligen en krönika i DN med krav på skidtunnel i Stockholm. Dagens gäst i Mörvel Marco, som leds av mig, Marco Sävelä, är sportjournalisten Johan Esk på Dagens Nyheter. Har du skrivit ner årets skidtunnelkrönika?
Nej, men när jag blev inbjuden till det här så började jag tänka att det kanske börjar bli dags. Men lite har jag faktiskt gett upp. Jag tror det var några år sedan jag skrev den där, för att jag började känna att det är ett hopplöst projekt, tyvärr.
Jag är så glad idag att jag äntligen får prata skidor, något som jag är så hemma i.
Precis, underbart.
och jag tittar faktiskt i arkivet och sen, det kan ju vara, du får rätta mig om jag har fel, men jag tror sen 2012 så har du, om, jag har ju hårdragit det lite grann, men nästan vart annat eller vart tredje år så har du haft en krönika om just skidtunnlar. 2012 så skrev du, jag vill ha en skidtunnel nu, det var rubriken. 2015 skrev du, idag borde jag kunna åka skidor, men i Stockholm händer ingenting. Och 2017 så skrev du med rubriken, i en tunnel skulle jag kunna droga året runt.
Ja, jag skulle kunna skriva det där 2021 också, för att det känns helt sjukt tycker jag att en huvudstad i ett vinterland där skidintresset är så enormt stort inte har en skidtunnel. Det är en no-brainer ekonomiskt att det skulle gå ihop, men det blir inte, och jag har skrivit både för en sån här, det här är ju tyckande texter, men jag har även liksom undersökt ganska mycket och pratat med många som ligger bakom många olika projekt, och många har känts väldigt vettiga tycker jag, men det strandar alltid på någonting. Ofta har det känts, dels är det det här liksom miljömässiga, att kan man, var kan man bygga och hur kan man bygga. Men det har känts ganska ofta som att ingen vågar ta lite det ekonomiska ansvaret. Man är rädd att sitta med någon slags svarte petter, men då har man ju på något vis ingen som helst koll på var i världen vi befinner oss. För i den här stan så är ju folk beredda liksom att betala för sin idrott. Det är bara att kolla liksom på vad det kostar att spela en timme paddel. Och jag vet att Ida Ingmarsdotter, skidåkaren, hon var ju på en känd sportaffär när skidlandslaget var där som gäster. Ni vet, de kör ofta någon sån här vallagrej på och så. Hon sa att det var kö ut på gatan och stockholmarna köpte bara det dyraste hela tiden utan att fråga vad det var liksom i stort sett. Alltså det där är ju helt sjukt att man inte har velat satsa med den motiveringen att det är för dyrt. För pengarna tror jag man skulle få igen väldigt snabbt. Jag tänker just den här tiden på året också, om man säger från slutet på augusti till snön verkligen kommer, då skulle det vara fullt. Och jag tror även liksom dåliga vintrar inför maratonet, men Vasaloppet, då skulle det också vara fullt. Liksom. Så att, ja, det är bara så väldigt konstigt att det inte finns.
Vän av ordning kommer ju säkert undra så här, Mörvel Marco, är inte det en mediepodd? Och varför pratar vi skidor? Och då ska väl jag liksom klä mig i rollen som journalist och vara lite mer PK här och fråga dig, ska du som sportjournalist driva den här typen av kampanj?
Ja, jag är ju krönikör, så det är mitt jobb att driva åsikter. Och...
Men fortfarande journalist ändå?
Ja, men jag är ju krönikör, så att, jag ska ju liksom driva kampanjer om sånt jag tycker. Det är det jag är anställd för.
Du ser ingen konflikt i det?
Inte alls. Alltså det hade varit mycket konstigare om jag hade varit en nyhetsjournalist och bara skriver enormt positiva artiklar om skidtunnlar. Då hade det varit en... Men i mitt uppdrag ingår att framföra vad jag tycker. Jag tycker det ska vara en skidtunnel här, men jag respekterar de som inte tycker det. Mm.
Vi befinner oss i Internetstiftelsens café Go to 10 vid Hammarbykajen i centrala Stockholm. Och som du säger, vid den här tiden på året så börjar det ju klia lite i skidåkarnas fingrar och kroppar. Framförallt de som har ett Vasalopp framför sig. Varför tror du att man... som stockholmare utsätter sig för det här? För att här ska man ju inte bo.
Nej, det kan man verkligen. Jag hade faktiskt kontakt idag med en gammal DN-kollega, Anders Steinvall, som har flyttat tillbaka till Skellefteå med allt det vad innebär. Och det är väl, många flyttar väl upp dit igen för att de vill ha riktiga vintrar. Och jag har i alla fall fått min fru att gå med på att när vi blir pensionärer ska vi bo ett år i vinterlandskap där man kan åka skidor varje dag. Så att, men visst, samtidigt så, ja, det finns annat än att åka skidor i den här stan, men det borde gå att göra det också, tycker jag.
Jag läste någonstans att var femte skidåkare i Vasaloppet är från Stockholmsområdet, så att vi är ju väldigt många här. Och det märker man ju i sociala medier när man engagerar sig i frågan om var finns de första skidspåren och vilken golfbana har lyckats dra det första spåret. Och jag har ju mött dig också ute i skidspåren och det är ju ung som gammal. Och när jag rapporterar i Längdskidor i Stockholm som en Facebookgrupp så har jag aldrig mött så mycket respons, vare sig i jobbet eller privat. För att när jag gör en live-rapport från spåren som går direkt ut i den här gruppen så kan jag bara på några timmar ha några tusentals som har tittat på det här videoklippet. Och det är helt sjukt, det engagerar så mycket. Varför tror du att det är så?
Därför att skidåkning har någonting väldigt, väldigt speciellt. Jag har ju kallat det den ultimata träningsformen för att den är så väldigt mjuk och skonsam för kroppen. Man är ute till skillnad från att ja, typ spela paddel. Ja, paddel kan man spela ute också, men mot att gå på gym. Plus att det händer saker. Liksom, att längdåkning, jag gillar ju liksom, det är därför jag kan tröttna ganska snabbt på att ligga på alldeles för platta golfbanor och bara köra runt. Jag tycker det är roligast när man åker skidspår där det händer saker. Så det är väl därför också att skidåkning är ju en ganska varierande form av träning. Så att det är väl därför, och på något vis så, ja, men jag känner mig, det är ju en fantastisk endorfinkick. Alltså det, och som sagt, den är ju rätt skonsam om man jämför med löpning. Så känner man sig ju sliten på ett helt annat sätt när man har sprungit en mil eller åkt skidor någon timme.
Det måste ju vara väldigt tacksam som krönikör att skriva om ämnet då.
Ja, alltså, och det är faktiskt fascinerande om hur mycket läsning skidåkning har i DN, med tanke på hur liten sporten är, liksom att det är egentligen, ja, men det blir mer och mer Sverige, Norge, Ryssland känns det som. Och att vi är liksom, DN är ganska huvudstadsfokuserat, så har vi ändå väldigt, väldigt bra läsning på skidåkning.
Du var lite inne i det i första frågan jag ställde det där, men varför har vi inte en skidtunnel idag och sedan många år tillbaka när det finns sådana förutsättningar för det?
Ja, men en grej tror jag är att det har blivit lite så här kommunala grejer, att ingen vågar sitta där med Svarte Petter, som sagt, så att det blir, jag menar, det har man ju sett när man har byggt stora arenor här i Stockholm, så att det kan vara de som tar beslutet, tar ett beslut och sen 20 år eller 10 år senare så är det ett annat styre som får liksom lite baxare där i hamn. Sen en sak som man inte fokuserar mycket på, men det tror jag är också kultur, det kulturella problemet. Jag kommer ihåg någon gång när jag skrev väldigt tidigt som krönikör att man borde ta mer betalt för att åka skidor, och det blev ett jäkla liv. Men vad jag menade var att man borde liksom, de som verkligen vill ha preparerade spår skulle vara beredda att betala för det. Och där, de spåren skulle man fixa kanske till lite mer och lite oftare så att de verkligen var bra. Och så kunde då andra åkare som mer ute och åker med motionärer, ja, men liksom inte ens motionärer, men nästan bara går på skidor eller ute med barn och käka limpmackor när man känner för det. Det är absolut inget fel, men det är ett annat sätt att åka skidor. För dem skulle det kunna vara gratis, men det blev ett jäkla liv, kommer jag ihåg. Och så nu då, 10-15 år senare, är det helt naturligt att betala. Liksom där du och jag har träffats då, Riksten då, som drog fantastiskt bra spår i vintras. Det var ju självklart för alla som går på där att swisha liksom, typ ett valfritt belopp. Och jag har hört att någon av de här konstsnöbanorna som finns norr om Stockholm, de får ju så mycket bidrag så de, liksom, de kan inte investera mer. Liksom. Så att nu har ju det där satt sig. Men historiskt finns det ingen tradition av att betala. Skidåkning ska vara gratis. Man ska bara ge sig ut bland tallar och granar så ska man åka skidor. Men i slutändan är det ju alltid någon som betalar. När jag håller på och åker ut till mina favoritspår i Lida, ja, men då är det egentligen mina föräldrar som fortfarande bor kvar i Botkyrka som betalar det med sina skattepengar. Så det är aldrig gratis ändå liksom. Så där tror jag faktiskt att där är nog en grundgrej man har glömt. Och sen är det här som sagt att det har ju funnits så många bra, man har sett prospekt, inte minst jag pratar om Lida. Här där vi sitter nu bara på andra sidan Hammarbykanalen här, så såg jag något prospekt om att man skulle kunna dra i tunneln som går in från Eriksdalshallen in i berget bort mot Södersjukhuset. Det var en jättebra tunnel som drogs i andra världskriget. Och det norr om stan har det varit massa projekt. Det senaste är ju det här i Barkaby då, där Särnäcke då, som har gjort en tunnel i, eller ja, ett garage nästan mer med snö, skulle köra igång. Och när jag var inne och läste på inför det här, så var det ja, men typ så här dags skulle ju den redan vara igång, men jag har inte hört att det kommer någon vart.
Men du säger att det ligger lite i det politiska styret. Skulle man kunna som parti kunna driva en sån fråga, i och med att det är en väldigt engagerande grupp?
Ja, men det är ju intressant, för att det är ju någonting jag skriver ganska mycket om, inte bara jag men många, att inga politiker driver idrottsfrågor. Och det är ganska märkligt med tanke på att det är en så stor grupp. Men förklaringen är väl att alla som är idrottsintresserade, det är ju en spretig grupp. Liksom. Att några är väldigt intresserade av att just deras favoritlag ska få en ny arena i hockey, och några vill ha skidtunnel. Liksom. Så att det... Men idrotten är ju ingen stort prioriterat eller högt prioriterad fråga, framförallt inte här i Stockholm. Om man kommer ut på landsbygden ser det helt annorlunda ut.
Idag finns det i Sverige, så vitt jag känner till, 3 skidtunnlar. De finns i Torsby utanför Östersund, några mil söder om Östersund. Och så Skydome i Göteborg. Mm. Varför finns det inte fler?
Ja, bra fråga. Nej, men det är nog det jag har sagt där. Och det är ju inte intressant att i Finland finns en massa skidtunnlar. Och där är ju grejen att där har man för att det är för kallt på många ställen. Så där, här bygger man för att det är för varmt. Det intressanta också är ju Torsbytunneln. Den mycket har ju finansierats länge av norska åkare som har kommit över gränsen. Mm. Nej, jag tycker det är bara ett stort mysterium. Och lite är det väl också att man på vissa håll har lärt sig väldigt bra, dels att göra sådana här som man gör i, vad heter det, Högbo, där vid
ja, typ har aggregat under
ice track under liksom. Och sen att man har blivit bättre på att spara snö också. Det görs ju på väldigt många ställen, och det sägs ju att jag vet inte hur många procent snö som blir kvar under de här sågspånen, men det är ju ganska mycket. Jag har sett bilder på hur man håller på att köra ut spår nu i Idre och ja, Bruksvallarna öppnar väl snart och sådär. Och det gör väl att de här stora skidcentren kan ganska tidigt erbjuda skidåkning. Sen är det ju naturligtvis, det kommer en fråga så här, det kommer i miljö, det mer miljömedvetna tidevarvet, att aha, men hur bra är det att bygga en skidtunnel och hålla på liksom värma eller kyla ner den snön och sådär. Men då kan man ju vända på det. Ja, men som det är nu sitter ju massa stockholmare och pendlar upp för att åka skidor helg efter helg. Vad är bäst? Jag vet inte.
Skulle du som, låt oss säga, Carina Bergfeldt kunna driva en insamling för en skidtunnel?
Nej, faktiskt inte. Det tycker inte jag. Egentligen skulle jag väl kunna göra det, för att DN är liksom ett mer kommersiellt företag än vad SVT är. Men jag tycker ändå inte riktigt det är min grej att göra. Utan då skriver jag om det, så får någon annan sköta. Jag har fått liknande frågor. Kan inte du vara med liksom och driva det och det, olika kampanjer? Men då har jag ofta sagt nej, men det är inte min grej att göra.
Varför drar du gränsen där då?
Jag vet inte. Bra fråga. Men det har väl med liksom pengar. Jag skriver vad jag tycker och sådär. Jag vill inte hålla på liksom att folk ska... Det de kan lägga pengar på, det är så fall det att betala eventuellt för att läsa mina texter och så. Men jag är anställd av DN så liksom för att framföra texter, inte för att starta insamlingar.
Så där finns det en journalistisk etik som sätter stopp?
Ja, men dels det, men också att det är min yrkesroll. Men jag tycker inte jag kan göra sånt på fritiden heller. Liksom. På samma sak som att det är väldigt mycket jag inte kan göra på fritiden. Extra noga för att jag är journalist.
Hur mycket skulle en skidtunnel kosta? Vad pratar vi om för...
Ja, men jag har faktiskt inga bra siffror, för jag har hört så väldigt, väldigt många olika varianter, så jag tycker inte det går, för det är ju antingen kan man göra sådär som man gör i en multihall, att det är bara en våning, eller så får du göra något helt nytt, eller så kan du liksom få in det i en befintlig tunnel som du gör så om. Så att jag har inga bra svar på den frågan faktiskt, tyvärr. Just men... eftersom det inte finns något vettigt svar. Det är helt olika vad man pratar om för typ av tunnel.
Men som du har sagt, jag tror ju att stockholmarna i gemen är beredda att betala en avgift för att
absolut,
gå i en skidtunnel.
Ja, men absolut, det är liksom inte ens en fråga. Liksom. Med tanke på vad mycket skidor det säljs i Stockholm och hur mycket vi är beredda att betala för precis allt annat. Och liksom just det där att ja, men vi sitter ju så nära så att vi ser i stort sett badmintonstadion, där heter det, på andra sidan, och det är Eriksdalsbadet och så. Det är ingen som tror att man ska gå in och bada och spela badminton och det är gratis där. Nej. Så att det är ju självklart. Jag skulle liksom, ja men 1000 spänn för ett årskort, det skulle ju jag, och det tror inte jag är ganska ensam om nu. Med tanke på vad skidor, skidutrustning och alla resor upp till. Nu blir det istället så jag bara funderar på när kan jag åka uppåt för att åka en helg liksom. Mm.
Jag skulle ju lugnt köpa till och med andelar i en sån här anläggning i Stockholm.
För,
för det är en sån extremt köpstark målgrupp. Absolut, också, skidåkarna. Alltså en materialsport dessutom. Ja.
Och där tycker jag det är lite att folk inte har sett liksom mer den potentialen som finns av den köpstarka gruppen. För lite det där som Ida Ingmarsdotter sa då, liksom, att stockholmarna gick in där och de bara liksom, hon kom med råd om de här skidorna, och så pekade stockholman på de dyraste. Vad är det fel på de där? Nej, men du kanske inte behöver dem. Nej, men jag tar dem.
Har du åkt skidtunnel någon gång?
Har jag åkt en skidtunnel? Jag har varit inne i den i Göteborg. Det är nog det enda. Jag åkte aldrig, men det var i samband med att jag var nere med ett pojklag på Gotia Cup, så jag var inne och kollade hur den var. Mm. Och jag kan ju inte säga att, med all respekt, det är inte så att man wow, får fjällen sug liksom. Men däremot, Torsby ska ju funka då mer som, om man säger, vanlig skidåkning. Mm.
Nej, jag har heller inte varit inne, och jag tror ju inte kanske det är den upplevelsen av, nej, låt oss säga, natur eller något skidlikt miljö sådär, utan det är väl mer som att gå in på ett sunkigt gym kanske.
Ja, eller ja, men ja, sunkigt och sunkigt. Men liksom att det är ju, ja, precis som du säger, det är ju en form av träning. Och hur kul är det egentligen att nu när regnen kommer, mörka oktoberkvällar, sticka ut och springa liksom. Då kan man väl lika bra gå in i en skidtunnel och åka. Och framförallt om man vill liksom träna skidåkning, så det är ju en fantastiskt bra form.
När man såg de senaste planerna för OS i Stockholm, så lät det ju fantastiskt med en förstklassig skidstadion i Hamras grustäkt i Tullinge. Nu blev det ju som bekant nobben av OS. Var det också nobben för någon typ av skidanläggning i Stockholm av rang?
Ja, det tror jag faktiskt, för att jag har väldigt svårt att se vem som ska vilja gå inåt och finansiera det. Men det där området som du pratar om, det ligger ju då alldeles, jag är ju uppväxt i de där kvarteren, så det är ju mina liksom barndomsspår, och det är fortfarande, jag tycker ju Lidas långa spår. Jag tror jag kunde åka det så här 4-5 gånger i vinter, så alltså, då körde man ju det ganska maniskt. Det håller ju jättehög klass, alltså det är ju som att vara i Dalarna nästan. Och att gå fram till kanten och kolla ut på det här området, jag förstår det, det var ju en... Det var nog när Stefan Lindeberg var SOK-general här. Han tog ju dit någon hög IOK-människa eller någon sån där som kom fram dit och bara sa wow, han hade aldrig sett något liknande, en sån naturlig stadiongryta för skidåkning. Så det hade ju varit helt perfekt verkligen. Och det är ganska kul när man är där sommartid och ser hur folk tränar där med typ springa i sanden och träna. Så att, nej. Jag tror inte det i Stockholm, med tanke på hur klimatet ändrar sig och vi kanske går mot varmare vintrar, eller vi går mot varmare vintrar, så känns det inte som, om man inte kan då få till en mer klimatsmart kylanläggningar som du kan ha, liksom dra spår där nere och så att, och allting, det vi säger nu och inte om, det vet man ju inte med tanke på vad tekniken kan göra.
I ett videoklipp i vintras så tog du och fotografen Jonas Lindqvist, som jag också ofta träffar i skidspåren. Ni tog skidorna in till stan en kväll och åkte på den snö som fanns där.
Yes.
Och jag förstod på dig att det blev väldigt mycket tittningar.
Ja, det var, alltså, nu kan jag inte ha siffrorna, men det är ganska kul. Ja, men vi på DN försöker göra väldigt mycket så här seriös och genomtänkt journalistik, och så gör man något verkligen på uppstuds. Jag bodde vid Fridhemsplan i 15 år. Jag hade en tanke om att jag någon gång skulle vilja åka Hantverkargatan ner på skidor och även backen ner från, om man säger, korsningen Hantverkargatan, Sankt Eriksgatan ner mot Ronsvåsparken där. Och så hade jag pratat med Jonas om, kommer det någon gång riktigt mycket snö innan så gör vi det här. Så då ringde jag liksom till honom att men nu är det nog läge, så att tyvärr, den utförsåkningen funkade inte riktigt bra, för att där det var där det är backar, där hade de hunnit ut ganska mycket med sandbilen och det blev lite slaskigt. Men däremot var det intressant att det funkade väldigt bra att skata på den lilla snön som hade kommit både ner i Kungsträdgården och på Mariatorget. Sen att man körde sönder skidorna, det var en annan sak. Men
det där får jag mardrömmar av när jag såg dig åka liksom med skidor över sandade snöbitar.
Det får man ta. Men det var kul grej att åka. Men när jag bodde där vid Fridhemsplan nedanför där, då var jag ibland ute och åkte på isen på Riddarfjärden. Liksom. Det var på kvällen när det var helt mörkt. Och så liksom åka och bara upplyst. Norr Mälarstrand var upplyst, det var skithäftigt.
En viktig kanal för skidåkningen och dess popularitet, det är ju SVTs och deras vinterstudio. Den här vintern så tappar de ju den, vad ska vi kalla den, traditionella skidåkningen, alltså världskuppen där vi har skördat så många framgångar, går istället till en annan kanal. Vad tror du det betyder för skidintresset?
Det kan nog betyda en hel del, fast sen är väl SVT så smarta så de ser till att låtsas som om de nästan har det. Och den stora vinnaren blir ju skidskyttet eftersom de har kvar den. Sen är det ju så, nu kommer inte jag ihåg, jag har inte hört de senaste, men det är ju vissa länders tävlingar de har kvar. Det är väl, tror jag, bland annat Schweiz tävlingen va?
Österrike tror jag det var.
Ja, men hur har det blivit med Schweiz? För den var öppen vet jag. Och där är ju bland annat Davos-tävlingen som är väldigt viktig strax före jul.
Då får vi lämna det öppet.
Ja, vi lämnar det öppet. Men det är ju inte det att de står helt utan. Men visst, det är ju en, framförallt liksom väldigt, väldigt många som inte är hardcore skidintresserade gillar ändå att ha på vinterstudion som en slags bakgrundssound vintermånar och höstmånar. Mm. Först när det börjar så är det lite mysigt för då börjar julen närma sig och sen så är det någon slags trygghetskänsla och så plötsligt så här så blir det ju spännande tävlingar. Men med tanke på hur fantastisk tv-sport skidskyttet är och skidskyttet ligger kvar där så är det ju de som är den stora vinnaren. Så att det är en kortsiktig vinst för skidåkningen i att pengarna säkert är, inkomsten är bättre, men vi får se på sikt vad det ger.
Men å andra sidan så kommer ju då SVT satsa stort på långdistansdelen Visma Ski Classics. Och det kanske ligger lite mer rätt i tiden när vi ändå pratar om motionärer i lopp som de får delta i, som Vasaloppet och Marcialonga och så vidare. Att det kanske lyfter skidintresset ändå för att du når rätt skidpublik.
Det beror ju på vilken typ av tittare man är. Själv har jag som motionär aldrig varit intresserad av att titta på motionärerna. När jag kollar på liksom Vasaloppet till exempel, då vill jag se det som en tävling. Sen visst, det kan vara kul att se någon hälsa hem och sådär, men det är inte därför jag tittar på de loppen. Men visst, det kan bli ett uppsving för den typen av lopp och de åkarna kommer ju bli mer profilstarka och så, men jag skrev ju, för några år sedan var Jonas Lindqvist och jag nere och gjorde en stor grej då, det var då när Johan Olsson tänkte köra långloppen vinter, naturligtvis blev det inte så eftersom han blev sjuk hela tiden som han tyvärr ofta blir, men då kändes det så verkligen som att det där var på väg att bli ett genombrott. Men en sak jag tror långloppen har emot sig, det är det här eviga dubbelstakandet som gör att det är ganska trist och det är ingen vacker idrott då när man bara står och dubbelstakar hela tiden i en stor klunga och sådär. Och på tal om tradition och kulturer så har ju skidåkningen inte än satt sig i det här med att man kör i lag, att man kör för varandra och liksom är hjälpryttare. Det går ju verkligen så långt ifrån hela Sixten Jernberg-tänket och Charlotte Kalla-tänket som man kan komma liksom. Mm. Så det är ju också tror jag en grej som gör att man måste lära om skid-tv-publiken då i så fall. Mm.
Just det, du menar då att man kör som typ ett Formel 1?
Ja, det gör de. Ja, det är ju helt uppenbart.
Det är ju så de kör.
Vasaloppet har ju, där är det ju liksom i första milen kanske alla är liksom med och kör. Men är det någon som har gått ut, ja men då ligger de i andra. Det är ingen av dem som går upp och jagar i kapp liksom. Mm.
Och den här får man ju ståpäls till varje gång man hör den. Det måste vara en av de vackraste stycken som har komponerats, måste jag säga. Hur blir du berörd av den?
Sådär. Man hör ju, jag vet inte om man fortfarande hör, men förut körde de den eftersom Lida där officiellt Vasaloppsställe. Då var det ju när man passerade där. Men jag har ju själv aldrig åkt Vasaloppet och jag vet inte om jag någon gång kommer åka Vasaloppet. Anledningen att jag inte har åkt är just för att jag inte vill förstöra mitt intresse. För att skulle jag anmäla mig, då skulle jag liksom se till att starta och se till att ta mig i mål. Och det skulle i värsta fall innebära så fasigt många timmar på slaskiga golfbanor. Så då är jag rädd att jag bara skulle döda mitt skidintresse. För att springa, det gör jag för att jag liksom måste, för att hålla igång liksom, och ja, fysiken och det mentala och sådär. Men skidåkning, det räcker med att det är så fantastiskt kul och härligt. Men sen har jag sagt att skulle det kunna vara en sån här kanonvinter som det var 2013, då jag var uppe i, tror jag, 90 mil skidor och 60 skidpass, då skulle jag gärna åka upp och köra öppet spår liksom, bara för att ha testat att jag åkte sådär. Samtidigt förstår jag att det här gemenskapen och ståla på fältet, det är ju, alla säger att det är helt magiskt, så visst. Jag ska inte säga aldrig, men just det att anmäla sig typ vid den här tiden och sen bara vara stressad över det och hålla på och åka rullskidor och så, det, nej, jag är rädd att det skulle bränna mitt intresse eller min kärlek till skidåkning, kan jag säga.
Jag har ju en princip att jag åker Vasaloppet vartannat år, just okay, av det facto, ja, för att ta ner den här stressen och den här desperata känslan efter att jaga spår och ångest och allt vad det för med sig. Men just i år, eller i vinter, så firar ju Vasaloppet 100 år, så då frångår jag min princip. Så okay, jag kommer faktiskt åka. Yes. Och det som är roligt inför 100-årsjubileum är att det släpps bland annat en bok där jag är med, som en av 90 kvinnor och män som har något samband till Vasaloppet.
Jag missade dig, men jag stod och bläddrade i den, eller rättare sagt, för jag har fått den skickad till jobbet, men jag kollade bara igenom den snabbt, så jag tänkte att jag ska kolla.
Nummer 65 ska du kolla.
Det ska jag kolla, men det var en fantastisk bok, jag måste verkligen säga det. Vilket otroligt.
Frilansjournalisten Henrik Lenngren som har gjort den. Riktigt bra.
Väldigt imponerande. Och, men intressanta vinklar och ingångar också, inte bara sådär vad ska man säga, det var inte bara en nostalgikick, utan det fanns intressanta stories. Men jag missade det. Vad sa du? 65?
Ja. Nummer 65. Och jag vill inte på något vis hävda att jag är någon hjälte, utan jag är med för att jag har alltid vurmat för att man ska ha hörlurar ute när man motionerar. Och även i Vasaloppet. Aha. Vilket inte är förbjudet, men de rekommenderar att man inte ska ha hörlurar. Och det här propagerar jag för, att det finns väldigt många fördelar med att ha hörlurar. Kanske just i Vasaloppet, där man kan bli informerad om saker och ting som gäller, men också att jag följer sportradion och kan höra målgången medan jag befinner mig i spåren. Och jag tycker att det är enormt triggande och gör att jag åker Vasaloppet med ett stort leende.
Ja, vad kul.
Trots att jag har många mil kvar när de går i mål.
Så. En gång sprang jag, Lidingloppet har jag sprungit många gånger, och det körde jag med hörlurar en gång. Och det var ju rätt intressant, just det där att tankarna skingras lite.
Därför har jag faktiskt gjort ett litet bonusavsnitt i anslutning till det här avsnittet där du är gäst. Och där har jag bett en inläsare av ljudböcker, Magnus Tyrgrim, läsa in min bit i boken. Och sen har jag också en låtlista där jag presenterar låtar för varje etapp. Och den kan ni också höra i det här bonusavsnittet. Så lyssna till avsnitt 23 av Murvel Marko, så blir det ännu mer skidor. Äntligen. Ja, ni hör ju att jag är en skidentusiast också. Då är det dags för testet som jag alltid utsätter mina gäster för. Och då, om ni lyssnar lite, så är det en annan miljö. Vi befinner oss vid Hammarbykanalen och vi ska faktiskt ut och motionera ihop. Jag på mina rullskidor, ni hör stavspetsarna mot den kalla asfalten, och du ska springa, Johan.
Yes, jag ska springa till Storässingen. Och jag funderar på om jag ska springa längs Årstasidan eller Södersidan. Jag tror det blir Årstasidan, den är roligare och inte så mycket folk.
Jag bor i Huddinge kommun, så jag ska försöka hitta mig ut mot E4 och köra efter en bra gångbana som går ända ner mot Kungens kurva.
Ja, just det.
Den är rätt bra, även fast du har en vältrafikerad motorväg alldeles intill, så är den avskärmad och rätt trevlig. Bra asfalt, det är ju det viktiga för rullskidor. Du, hur insatt är du i skidor och material?
Men eftersom en del av mitt yrke är att skriva om skidåkning så har det blivit ganska mycket. Jag har liksom, man pratar ganska mycket vid sidan med åkare och med vallare och vallarchefer och sådär. Så att, jo, men det är hyfsat. Mm.
Vi ska testa dig och då har jag tagit hjälp av en skidexpert som får presentera sig.
Hejsan Johan Esk! Mitt namn är Erik Wikström. Jag jobbar som skidcoach och driver podcasten Lagom kondition med min kompis Niklas Berg. Jag har också varit chefredaktör för tidningen Vasalöparen under 9 års tid. När jag var liten så prenumererade mina föräldrar på Borås tidning och på DN, så jag är väl bevandrad i dessa två tidningar och jag vill gratulera till bra jobb både från din sida och från dina övriga medmänniskor på den arbetsplatsen. Jag läste bland annat din krönika i vintras angående lite vett och etikett i spåren och det är också något jag gjort någon lista över. Jag tyckte det var en bra artikel, däremot, och bilderna var fina, däremot har jag lite åsikter kring formgivaren här som inte riktigt har förstått. För där är det typ 4 bilder som är tagna från fjällen och det skrivs ju om något som händer i Stockholm. Så det blir liksom lite en krock där. Så tyvärr kan jag inte hänga ut formgivaren för bilderna är fina och texten är bra men det står ju inte något namn på formgivaren. Hur som helst, jag har 5 frågor till dig.
Ja, om vi börjar med moralen. Finns det skillnad mellan Stockholm och landet när det gäller i skidspåren?
Det tror jag väl inte faktiskt, eftersom väldigt många stockholmare som åker skidor inte är stockholmare utan inflyttade. Mm. Så tror jag man tar med sig den kulturen man kommer ifrån kanske. Själv är jag ju infödd härifrån och jag vet inte, det nej, jag tror inte det finns något generellt.
Så vi ska inte hänga ut någon formgivare eller redigerare, menar väl Wikström egentligen. Du, vi tar skidtestet istället.
Oj då, ja, det kan bli svårt det här att inse. Ja,
jag har ju lite grejer på mig. Jag ska peka på en sak som jag har med mig i min utrustning. Men vi låter Erik ställa frågorna.
Vad är en truga?
Det är det som sitter längst ner på staven och ska göra så att staven inte åker för långt ner i snön helt enkelt. Och den där kan ju bytas efter hur bra man är och hur underlaget i snön är.
Ja, det är ju helt rätt. Det där satte du. Det var en enkel fråga. Den där fick bland annat TV4s politiska journalist Ulf Kristoffersson av mig och han satte ju den också. Men som du ser på mina rullskidstavar så har jag ingen truga utan där är det ju bara en spets. Det finns ju liksom, asfalten är ju motstånd nog.
Mm, och frågan är, brukar du köra med såna här stavar med svikt? När du kör rullskidor?
Staffanstavar menar
jag. Jag vet inte vad de kallas. Ja, men,
de kallas så.
Ja, för att, jag vet att flera elitåkare har börjat köra det för att skona armbågar och axlar. Och ja. Så, men
ja, det är bra, nu kör vi detaljerat här. Nej, jag brukar inte köra den. Jag brukar inte få känningar i armbågar, vilka många får när de kör hårt mot trycker mot asfalten och sånt där. Men jag har hört att den där dämpande effekten är bra om man har känningar av den biten. Men den heter Staffanstav.
Okej, där ser man.
Fråga 2.
Varför finns flyttbara bindningar?
Bra fråga. Det där, jag köpte skidor nyss och då vet jag att jag reagerade på det där. Att det gick, men jag vet inte om jag fick något riktigt svar på det. Det enkla är väl om man vill ha olika tryck i spannet måste det vara. Efter före och kanske efter att man väger olika, vad vet jag. Men det måste vara det att man ska kunna reglera trycket man får i skidan.
Du är inne på rätt spår, men vad händer när man flyttar fram bindningen då? Vad tror du händer då?
Ja, men du får ju trycket mycket tidigare. Du behöver ha liksom fästvallan. Ja, men fästet tar ju annorlunda.
Helt rätt. Så att säga. Och tvärtom längre bak.
Ja, precis.
Så tar den inte lika hårt.
Men jag gör aldrig själv. Jag vet inte hur vanligt det är att motionärer flyttar det där fram och tillbaks.
Det har ju kommit en bindning sedan många år tillbaka som heter Move som möjliggör det här. Att skruva fram bindningen fram och tillbaka. Och det kan man faktiskt göra medan man fortfarande glider.
Jaha. Vilket märke är det som kör dem?
Move är liksom universellt. Det är en bindning som okay. man sätter på vilken okay. skida som helst, vilket märke som Men nu finns det också en spak som gör det ännu lättare att göra det i farten. Så att du liksom kan flytta bindningen i farten.
Wow.
Det här skruvandet, jag har en mobindning, det är lite svårare för att du börjar spreta med stavarna och sånt där.
Det är ju ganska intressant att se om den där kommer funka. För ett tag var ju bland de här bindningarna med en hake i pjäxan. Den blev ju aldrig någon hit. Just för att det blev för mycket snö och is i det där. Vet jag.
En hake i pjäxan?
Ja, men det var ju liksom att du i pjäxan, du satte från bindningen, satte du som en, ja, men en hake så drog ner. Ah, liksom.
Ja, som en liksom sträng.
Precis. Ja, och det där fanns, säg att det var 10-15 år sedan. Och det lät väldigt bra i teorin, men i praktiken funkar det inte. Mm. Och det som du beskriver, att stå och flytta en bindning i farten, ja, jag vet inte.
Vad är skillnaden mellan en stakskida och en vanlig skida?
Stakskidan är väl mer som en mycket mindre, vad säger man, lägre spann. Att den ligger, ja, mycket mer glidyta måste det vara.
Ja, du är inne helt.
Sen vet jag inte om längden, för att det är ju inte rena. När det började komma att folk bara stakade, då var det nästan som att de stod på skateskidor och stakade. Men de här ska ju vara längre också, måste de ju vara, för annars tappar man ju effekten. Men
nej, de är faktiskt kortare.
Är de det?
Ja, aha. De är det. Och som du säger, de har knappt något spann. Nej. Det finns ett litet spann. Ja. Men skateskidor har ju, de är ju nästan helt platta.
Ja, ja.
Får rätta mig om jag fel. Jag tror att de är till och med helt platta. Men stakskidor har ju som du säger mycket riktigt, det är ju bara glid som gäller där, så det finns ju ingen fästvall som man har på det. Så att jag ger dig rätt även för det här går ju alldeles lysande.
Varför finns det en gräns för hur lång stavarna ska vara?
Bra fråga, den var bra. Varför finns det en gräns? Jo, men det där var ju så väldigt uppe på tapeten för några år sedan. Man höll på att reglera det. För det är ju i förhållande till sin egen längd, eller hur? Det är ju något procentuellt och det handlar väl om... Nej, men jag vet egentligen inte varför. Jag vet bara att gränsen finns. Men motiveringen till det... det kom ju då när stakningen, dubbelstakningen helt slog igenom. Och det blev väldigt mycket snack om det där. Det är, fördelen skulle vara för stor. Men samtidigt förstår jag inte om det... Om jag som är kort... förhållandevis lika långa stavar så, ja, jag vet inte motiveringen.
Det togs faktiskt upp på högsta nivå. Internationella skidförbundet tog upp det här och kom med en regel. Och det är för att när du har, det kan tyckas vara en väldigt konstig regel, men det är för att eliten ska ha en tillåten maxlängd och de tycker liksom att med längre stavar så får man fördelar. Så därför har man sagt att 85% av ens kroppslängd ska motsvara längden på den här staven. Och mätpunkten på staven ska vara där remmen kommer ut ur handtaget. Och om vi tar ett exempel på mig då. Min längd är 1,78. Och så ska du lägga till 2 cm som kompensation för skosulan. Och så ska du multiplicera detta då med, som jag sa, 83%. Och sen ska du också lägga till 2 cm för att kompensera för stavlängden. Nu är det väldigt avancerat här. Med tanke på ovanför kontrollremmen där den kommer ut då. Så om vi räknar på mig. Jag är 178 cm. Och så lägger jag till 2 cm. Då är jag 180 cm. Och så ska jag räkna ut procent på det. Det är alltså 83% av 180. Det hamnar på 149,4 cm. Och så ska jag lägga till 2 cm där för kontrollremmen. Och då hamnar jag på 1,51,4 cm är min stavlängd som jag får använda mig av. Och om du tittar på min stav här så står det ju 155. Så jag kör ju egentligen lite olagligt.
Mm.
Men å andra sidan, jag tycker att man kan avrunda uppåt från 151,4.
Nej, för jag förstår ju inte alls den principen att, att det skulle vara fusk att ha för långa stavar om det är i förhållande till hur lång man är.
Ja.
Det borde ju vara exakt samma sak. Så jag förstår inte alls grejen.
Ja, Erik Wikström förstår inte heller den här regeln egentligen.
Den är jättekonstig.
Han menar att eliten faktiskt ändå inte har de fördelarna.
Nej.
Utan har man den här maxlängden på 83% Det är ungefär där man får ut maximalt av startningen.
Precis, för att annars tappar du ju kraften. Du vill inte komma upp för högt, för du kan bara häva dig upp till en viss nivå. Så att, otroligt märkliga regler, men det är inte enda regeln som är märklig.
Nu blev det ju här verkligen som en avancerad skidpodd helt plötsligt. Men så är det med stavlängden, och den här är ju alltid flitigt diskuterad på olika skidforum och så. Men jag har å andra sidan under mina 7 Vasalopp aldrig blivit kontrollerad när det gäller varken skidor eller stavlängder. Så jag vet inte. Och jag är ju en vanlig motionär. Så det lär ju inte bli så att jag blir först och kolla. Den där tycker jag vi kan nästan skippa. Jag tycker du har haft så bra rätt ändå. Vi ska ta en sista fråga.
Vem är yngste respektive äldsta segraren i Vasaloppet?
Nej, sånt där kan jag inte. Och jag säger som någon kollega, så det där har jag böcker till, sa han på den tiden. Nu känner jag att nu har jag internet för att kolla saker. Jag är extremt dålig på att hålla statistik i huvudet. Men Mora Nisse kanske var väldigt gammal när han vann. Janne Ottosson var ju rätt gammal när han vann. På damsidan, nej, sånt där har jag koll på.
Men om du får gissa ålder då, så blir det lite enklare för dig. Vem eller hur många år är den yngsta vinnaren av Vasaloppet? Vad tror du?
Man bör ju ändå ha gjort några år, så att säga. Jag försöker tänka på om det är någon på slutet som har varit väldigt ung när den har vunnit. Men alltså mina närminnen, nej, säg mig.
Du behöver inte ha någon närminne. Det var nämligen första Vasaloppet. Okay. Det var alltså av en 22-åring som heter Ernst Alm.
Det var säkert en sån som sen skidade hem 4 mil.
Skidade dit.
Ja, precis. Också. Och hem.
Och hem, ja. Han åkte på, för den tiden ändå, och nu för tiden också, imponerande 7.32.
Det är grymt.
Tycker jag är bra. Äldst då, om du får gissa ålder på äldst där. Du behöver inte namnge.
Nej, men där skulle jag kunna tro att det är någonstans mellan 35 och 40, skulle jag kunna tro.
Ah, du tar i för mycket. Det är nämligen 38 år.
Ja, men det var ju mellan 35 och 40.
Ja, förlåt. Ja. Just det. Jag tyckte, stämmer. Så att du var ju inom det
spannet. Ja, det var rätt spann.
Och det är rätt nutida. Det var Jörgen Brink som 2012 vann på tiden 3.38.
Vann han 4 eller 5 gånger i rad?
Jag tror att han vann 3.
Var det 3 gånger? Ja, han var ju...
Det där kan ni googla.
Ja, det kan vi googla.
Ja, jag tycker att vi ger dig stämpel godkänt för det här testet. Vi snöar in lite där på stavarna och be om ursäkt om det blev för mycket skidpodd över det hela. Jag vill tacka dig, Johan S, för att du ställde upp. Vi ska snart motionera iväg här. Jag ska säga tack till alla skidvänner i den här Facebookgruppen Längdskidor i Stockholm som spontant kommer fram till mig i spåren och tackar för inspirerande live-rapporter från spåren. Och det inspirerar också mig. Tack till Henrik Lenngren som tog med mig i hans Vasaloppsbok. Och som sagt, missa inte det där bonusavsnittet där vi läser in min del i den boken. Tack till Henrik Montgomery för pressbilder. Tack till Johan Hallnäs för grafiken. Och musiken skickar vi ett evigt tack till Emmon för. Och som sagt, ut och staka, mina vänner. Gärna med lurar i spåren. Johan, nu drar vi.
Nu kör vi. Bra. Ha det.
Ja, kom igen då. Det är inte lätt att springa i kapprum. Thank you.